Vi sitter i Bernt Arells lilla motorbåt på väg till hans villa. Och den här gången är det faktiskt villa som är det rätta ordet. Eftersom han äger en av de kulturhistoriskt intressanta spetsvillorna som finns på Runsala i Åbo. Spetsvillan heter Villa Ljungars och blev klar 1901. Bernt Arell tog över villan i slutet på 80-talet. Då hade villan stått orörd i 3 år. Den tidigare ägaren var hans mormors kusin, född 1912.
Ja, nu har vi kommit till Stora Bockens sydspets ut mot Ärstan. Och vi står på badhusbryggan. Det är ett badhus det där. Så, fram till 20-tal åtminstone, början 30-tal, så badade man ju inte utomhus i sådana här kretsar. Utan när man simmade i havet så gick man inomhus och gjorde det. Så det hade ett hål i golvet helt enkelt. Det där. Man simmar liksom i en liten bassäng där inne och så värmde man vatten och tvättar sig. Det är liksom badrummet, för bastu fanns ju inte då.
Är det ännu ett hål där inne?
Nej, för nu är den här bryggan är en rekonstruktion, för den gamla höll inte så. Den här bassängen var här liksom framför. Men det var den förut, ja. Ända tills 80-talet var den.
Mm. Och det är massa fina klippor här också. Och jag ser ett gult, brunt hus skymta lite upp för kullen. Mm. Är det dit vi ska?
Det är dit vi ska. Det är Villa Ljungars som blev klart 1901. Ritningen är från 1900, men följande år blev det klart.
Och det här är ditt?
Nu är det mitt sedan 31 år. Ja.
Arell har lovat mig en rundtur i villan. Och det ska ni nu få följa med på. Varvat med våra diskussioner över en kopp te på villans altan. Så det är bara att hänga med. För nu är vi framme vid villan.
Då är vi framför huset.
Vill du beskriva huset för de som inte ser det här?
Ja, det är en sån här säkerhetsvilla som är ritad 1900 av en ung Åbo-arkitekt, Fritjof Strandell, som sen gjorde karriär i Åbo och ritade de största finaste jugendhusen där. Men det här, han var riktigt ung och hans byrå var ny när han ritade den här. Och det är väl en sån blandning mellan jugend och nyrenässans. Ja, så det är lite gammaldags och lite nytt.
Men det är jättefint. Det är, så här, det är kanske lite ovanliga färger just så här nu. Det är inte så här senapsgult och brunt som är de modernaste färgerna idag.
Nej, men det är de ursprungliga färgerna. Nu är den ju målad och målad i fjol, så de är rätt klara. Men jag har den ursprungliga ritningen kvar, den här hemma. Och det är gult och brunt det huset, så måste det se ut. Ja.
Oj! Här var det jättemysig doft.
Bra.
Det är det första jag märker.
Ja, det är nog ursprunglig doft. Eller så här doftar det här. Jag tror att det beror på att det är mycket stoppade möbler. Gamla stoppade möbler med sånt som man kallar sjögräs. Och sen kanske det är hästtagel i dem också. De är ju jättegamla. Så de är... Ja, det kommer säkert från det.
Ja. Och är det en matta som är bordsduk här?
Så är matta. Jag har sån där svagheter. Att samla på mattor är en... Så jag har så mycket
det är flera många tjocka mattor här.
Så de ryms liksom inte på golvet. Men förut hade man ju mattor som borddukar också. Så jag bara hittade inspiration i gamla målningar. Gammalt måleri så där från 1400-1500-tal, 1600-tal. Så är mattor så dyrbart som jag har dem på bordet. Och därför har jag den på bordet. Och det här möblemang är ju ett barockmöblemang. Så det tycker jag passar bra.
Jo.
Så är 1600-talsstil så...
Jo, vi stiger ju som rakt in egentligen i...
Det här heter då Stora matsalen. Jag använder de namn som de har.
Jo, som de har haft, ja. Precis.
Så det som man skulle vardagsrumma där, det är det där fällanderummet där i hörnet. Och det heter då förmarket.
Jo,
för det
precis.
Heter så. Och så är det en glasveranda och så en liten matsal och ett kök här nere.
I Stora matsalen finns förutom matsalsbordet några soffor och några väldigt stora barockdesignade skåp med snurrade kolonner. Rummet är stort och ovanligt mörkt. Men det kan ju bero på de tjocka, mörka mattorna och möblerna. Som Arell sa så älskar han ju mattor. Men om vi nu så här tar riktigt från början. Den här villan heter det ju Villa Ljungars och då en spetsvilla. Men vad är en spetsvilla?
Ja, det är väl egentligen ett begrepp som är en finlandism. För det är ju en försvenskning av pitsihuvilla. På svenska brukar man säga snickarglädjevilla. Det ser man i Sverige. Eller grosshandlarvillor. Det är ju samma kultur som finns i Stockholms skärgård. Det är stora sommarhus som är byggda kring 1870-talet. Börjar man bygga kanske mer. De äldsta här på den här ön är från 1848. Och några från 1850. Och sen det här är från 1901. Och det är inte alls de sista. Det finns ännu lite yngre. Men sen tog den här kulturen slut. Det blev liksom, den förutsätter inte, det är en annan livsstil helt enkelt. Den förutsätter ju nästan, ja, man måste anställa dem. Måste någon som tar hand om trädgården och tar hand om båtarna och tar hand om hushållet och allt sånt fanns här. Så det var säkert långa dagar att jobba för sån här härskap. Men jag tror de togs väl hand om och de gärna var här.
Mm. Och är det då, har alla spetsbilder just, vad är deras gemensamma nämnare då? Om de har någon, har de någon?
Ja, har de väl, storleken är väl en. Det är liksom, på ett sätt är det ju, är det en kultur där stadslivet flyttar ut till landet. För man gör ju inte avkall på någonting. För det behöver man inte, för andra tar hand om det. Idag måste man göra avkall på en hel del eftersom man tar hand om allt själv. Men då flyttar man ut. Så den här familjen hade två döttrar och en son. Och en av döttrarna var väldigt musikalisk och spelade piano. Så då tog man också piano med från stan. Kan du förstå, liksom på en båt hit och ut och så till sommaren. Sen tillbaka till vintern in. Och man levde precis som i stan. Och därför behövdes alla de här utrymmena. Extra rum här och där. Och verandor och balkonger och sådär. Det som var speciellt var att min mormor som gästade sin moster och morbror som ägde det här stället på 20-talet berättade att man fick inte sitta i solen. Man alltså var fullt påklädd. Och det vita sommarkläder. Men också rätt unga pojkar hade kavaj och skjorta och slips eller fluga eller någonting.
Just när man var här på villan.
Ja, så då var man vitklädd.
Och det är vi ju inte här idag, du och jag nu.
Nej. Men då var det inte alls det. Att solen var inte heller. Man gjorde inte. Man hade parasol och satt i skuggan och därför fanns det verandor och med tak. Och man var inte i solen och därför badade man också i badhus, det vill säga inomhus i havet. För att det var inte liksom friluftsliv man var efter på det sättet. Och att bli solbränd, det var bara sådana som var tvungna att bli det som blev det. Liksom, sådana som arbetade utomhus. Så det här var liksom en helt jättekonstig kultur, kan vi tänka idag. Men då var det nog, det var så man levde helt enkelt.
Och så sa vi då förmaket, visst, det här bredvid.
Det är liksom det man skulle kalla vardagsrummet då, det är liksom där man umgås. Så det.
Ja, och här är det många massa tavlor jämfört med de här andra rummen.
Ja, det här är de släktporträtt, de som har ägt huset tidigare i två generationer. Sen saknas det en mellangeneration.
Det här är just förmaket, vad är det som ska finnas i ett sånt rum?
Ja, det är liksom ett sällskapsrum med det. Och det här är nyrokoko, liksom i rätt fin, hög kvalitet. Stora speglar, vad kan de vara? De kan ju vara liksom 3,5 meter höga, två stycken i ett par med konsolbord framför med marmorskiva, så är det två soffgrupper, två hörnsoffor med fåtöljer och stolar runt, också i nyrokoko.
Och sen är det är många ställen här som har tjocka gardiner också, även här vi är tillbaka här nu i stora matsalen, och där är det också välkomnas man ju genom dörren, jättestor gardin.
Ja, det är också något som har kommit hit 1960 då. Bra kvalitet, eller hur? För där är det nu. Och det hör till den här fasta inredningen och då vill jag inte röra det liksom, så länge man inte måste. Och det är gjort för det här.
På nedre våningen bredvid stora matsalen och förmaket finns också Arells favoritplats. Vilket rum kan det vara?
Ja, det brukar vara glasverandan, bara för ordning på den som du såg på de där äldre bilderna.
Ja, med så många pelargoner också.
Så det är liksom ett blomsterrum eller sådär. Det är liksom en, man kan väl inte säga vinterträdgård på ett sommarhus, men typ så. Så det
varför är det just det som är favoriten?
Det är ljusast och det är liksom, man är nästan, man är ju aldrig där när det är varmt liksom ute, men då när man inte kan vara ute så då är det där. För då är det nästan ute i alla fall.
Så här är då alltså lilla matsalen. Här var det ju lite ljusare och väldigt litterärt måste jag ju säga.
Det fanns nog inga böcker här förut, men jag har ju släppt hit.
Vad är det för typ av böcker du har här?
Det är kulturhistoria. Inte så mycket konst, men kulturhistoria och skönlitteratur.
Och här är det också, vi håller oss ännu i det här äldre tema ska jag säga. Vi har spetsgardiner till exempel.
Och modernt blir det ju aldrig det här huset. Det finns inga sådana delar av det. Men
hur är det med elektriciteten här? Hur sköter du den?
Ja, den är rätt ny. För det fanns, när jag kom hit 1988 fanns det inget vatten eller elektricitet. Ingenting. Utan det var, då använde vi oljelampor, gaslampor. och så hämtade vatten i kanistrar. Sådär. Men jag var ung då, 28 år, det var ju okej. Va? Men efterhand så har jag blivit bekväm. Så el har vi haft kanske i 10 år nu, vatten längre, 20 år. Mm.
Äter du här då också?
Mm, här äter vi nog normalt, ja. Jag blev lat. Förut tyckte det var roligt att duka där också. Men nu är...
Jag är i stora matsalen, ja, precis.
Ja, men nu mest här.
Och ännu har vi ju inte kommit till något som jag skulle kalla ett kök.
Nej, men det är nästa.
Det är nästa ställe. Åh, här har vi nu. Nu är det blått och gult som gäller, märker jag. Ja. Och brunt.
Och det var förut var det blått och gult. Det här är nytt, för det var, köket var också ombyggt 1960 och det var inget roligt kök. Alltså det var, tyvärr var det inte original. Så då tyckte jag att när vi fick in vatten och varmt och kallt vatten och avlopp så tyckte jag då kommer bygga om det också. Det är massivt trä så det håller bra fukt och vinter och sådär. Så det.
Mm. Och en massa keramik har du också här. Vad är historien med dem?
Det är reseminnen i praktiken. Alltså, så när jag rest så har jag köpt sånt som man kan använda. Inte att ställa ut liksom, utan användbart. Så de är från olika delar av världen.
Är det här du samlar på?
Inget längre, för nu får jag inte samla på längre. För du säger det är fullt, det ryms inte. Men förut gjorde det mattor och keramik.
Ja. Det är varmt om hjärtat.
Jo.
Och det här är ju då på Runsala, nära Åbo, eller i Åbo. Finns det någon annanstans i Finland som man också har så här spetsville kultur eller har haft?
Jag tror inte alla stora städer hade ju funnits. Eller städer där det funnits människor som har haft ekonomisk möjlighet att ha det. Så lite större städer. Men den här är den största koncentrationen i Finland. Den är rätt unik, för den här är... De äldsta husen är byggda på 1840-talet och då de kom till just efter Åbo brand när det var, och huvudstaden hade flyttat från Åbo till Helsingfors, så det fanns ändå en sån stark nybyggaranda på något sätt, och då med Stockholm som förebild så ville man ha sån här, och man förhandlade med senaten och kejsaren, för det här var statlig mark, så kejsaren gav den till Åbobornas disposition och då började man bygga husen, de stora husen, så att de ligger mot farleden, så det skulle se fint ut. Man talar om det att farledens förskönande redan då på 1840-talet. Det var meningen att det ska se fint ut när man kommer in till, seglar in mot Åbo.
Men spets då? Har den här också något som skulle kallas spets?
Nej, inte riktigt, för den här är liksom, den här är i brytningsskede, det här med mot jugend, och då försvinner de här lövsågerierna som är spets.
Försöka se, är det, finns det någon diskmaskin här?
Nej, det finns ingen
diskmaskin.
Det liksom håller, det tål nog inte maskindisk det här. Sen, de tallrikar vi har är också gamla, så den glasyren tål inte heller.
Så det tar sin stund att diska sen?
Ja, därför är det trevligt om någon annan gör det, men det brukar kosta någonting varje risker. Sommar. Ja, men det är okej. Okay. Då får man kanske köpa något nytt.
Precis, ja. Ingenting nytt innan något annat har farit ut.
Nej, så är det. Jag är ännu värre. Med trä ut och en in, så är det liksom. Men...
Jo, en minimalist är kanske inte vad man skulle kalla. Eller minimalistiskt skulle man ju inte kalla det här huset.
Nej, men min man är minimalist, så det är liksom...
Vad tycker han om alla saker här då?
Ja, han är ju vant sig nu. Det är hans femte sommar här. Så nu börjar han liksom... Ja, men först var det nog sådär. För det är ju mycket saker, ja.
Historien är ju, eller som du sa, så det är ju mycket, mycket minnen här. Speciellt du har fyra generationers soffor och tavlor och sånt. Hur förvaltar man ett sånt här stort arv? Liksom? Att hur gör man det?
Man känner väl någon slags respekt, eftersom jag kände dem bra, de tidigare ägarna, och har varit här som barn redan. Och min mamma har varit här som barn och min mormor har varit här som barn. Så har jag ju hört berättelser alltid liksom, och det har varit liksom... levande tradition. Så man blir ju en del av de där berättelserna, men samtidigt har ju varje generation tillfört någonting, och det gör man ju så. Det ser inte alls ut som när jag tog över 1988. Jag har försökt behålla stämningen, men det ser ju inte likadant ut.
Och här är ju ett till litet rum.
Så här huset har ju fungerat alltså med hembiträden, så det här är serveringsrummet. Så här man, som du säger, den där dörren som leder ut till stora matsalen här, den är tillhör samma inredning som skåpen. Det är precis samma profil och i massivt ek. Och där har man ju då tillrätt maten och så har man serverat den här. Och...
Har du utnyttjat en sån tjänst någon gång?
Nej, jag är själv det. Och sen går här finns en dörr också till andra våningen som är då för
där man kommer direkt upp till det rum där hembiträdena bodde.
Ah, ja, ja, här har vi en liten trappa också. Ja. Men det är ju inte huvudtrappan det här.
Nej, säkert. För det är för personalen.
Ja, mm. För huvudtrappan var där precis vid ingången.
Ja, det har vi inte gått ännu.
Nej, jag har inte kollat upp. Nej.
Här ser det ut som det ser ut.
På övervåningen finns Arells och hans mans sovrum. Hans tre barn har också var sitt rum, som de fått inreda hur de vill. Det betyder att här har blandats friskt, gammalt och nytt. Men ett av sovrummen ser väldigt gammalt ut.
Är det det rummet vi kommer till nu? Ja. Så här är ett litet rum. Jo, här har vi nog riktigt gamla, blommiga, brun, ljusbeige tapeter.
Ja, de är ju rätt muriga, ja. Men de är inte ursprungliga, de är inte från 1901. Men den här linoleummatten är också rätt... Det är ovanligt att de finns kvar.
Jo, linoleum. Faktiskt.
Den är också från... Ja, det måste 30-tal tror jag. Mm. 20-tal kanske, lite jugend.
Hur ömtåligt allt det här då?
Ja, den är rätt mjuk den här. Så, men här är det ju bra. Den torkar inte, den spricker inte. Men känsliga är de som du säger. Den är ju, har ju en sån här tunn liksom, yta bara. Så här har det lite spruckit. Men... Den får vara här.
Mm, mm, mm.
Det här var hembiträdenes rum. Så det var mot norr. För där kunde man komma upp den lilla trappan direkt från serveringen.
Precis, jo, här har vi lilla trappan bredvid. Ja. Den är ju lite enklare då än den här huvudtrappan.
Den är helt omålad och obehandlad. Men jättefint. Vackert sliten är ju det här räcket. Och allt. Man ser att någon här...
Jo, att det är nog så att det har varit också hembiträden och har använts väl så på det här sättet också. Inte... Ägaren före dig...
Jo,
precis det. Ja.
1976 gick hon i pension. En gång åkte vi... Jag bodde i Åbo då. Jag studerade i Åbo och jobbade sen på Åbo konstmuseum också. Så gjorde vi en kryssning till Stockholm för han orkade inte liksom mer komma hit eller kunde inte komma hit, men han ville ändå ut på havet. Sådär. Så då åkte vi förbi och då sa han att men om du skulle ta det då? Så det var liksom bara ett sån här...
Han hade säkert tänkt kanske på det mycket.
Han hade nog gjort det under många år säkert, ja.
Men om du sa att det betydde mycket för honom, hur mycket har det här kommit att betyda för dig då?
Ja, det är ju den enda fasta punkt jag har i mitt liv, liksom, så där fysiskt fasta punkt. Så det har ju blivit viktigare med åren, jätteviktigt med åren. Jag flyttar så mycket, bytt jobb och flyttar. Jag har inget barndomshem kvar längre, jag har flyttat utomlands och rest mycket. Och det är enda plats jag liksom har, som är densamma.
Vad tänker du om framtiden då, med ägandet av den här villan? Hur liksom för man vidare en sån här arv? Har du förklarat dina barn hur mycket det då betyder för dig och så att de vet hur det ska kunna förvaltas? Eller är det sådär att nu får det ta slut, nu säljer vi rubbet till någon helt okänd?
Nej, jag tror att de skulle inte förlåta det. Nej, de kommer ju jättegärna hit och de är här med sin fars och hans man. De här med sina pojkvänner, de är flickorna. Så det är underbart, de vill vara här.
Så att det finns en framtid också för huset här.
Det ser ut så, men det är inget vi pratar om. Ibland när det pratas mycket om att det är för mycket saker här, så då säger jag att ja, men det är ju ert ansvar, det är inte mitt. Så att förbereda er på det.
Det finns ju något som heter så här
dödstäder.
Ja,
men det får vi inte göra. Nej. Det som gör det speciellt är ju att det liksom är saker som används här. Då när de var nya och moderna och när det var liksom aktuellt med dem. Och de har stannat kvar sedan 1901, många av dem. Så det känns som att de ska vara här. Så om inte min familj ska fortsätta bo här, så hoppas jag att den som fortsätter att bo här, att den vill ta liksom allt dem. Att det kan få bli kvar här. För att ta ut det härifrån, det förlorar ju massa liksom i värde och betydelse av det. Det hör ju hit liksom.